A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Han sa till mig att du kommer få träffa de absolut största kokainhandlarna. Polisen tar ner mig till den avdelningen, öppnar dörren och då står det ett 40-tal kanske personer. De får nästan dollartecken i ögonen. De ser att här kommer pengar. Vad jag inte visste var att den mannen som sitter där och registrerar nya fångar, han sitter själv som fånge. Men gott uppförande har gjort att han får sitta på kontoret och jobba. Jag vet inte heller att han sitter där för att mörda sina 2 barn. Så det är en sjuk människa jag har framför mig.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt.
Det har blivit dags för det andra gästavsnittet för den här säsongen. Och alltså den här intervjun, den här gästen, alltså det här avsnittet blev så långt så vi delar upp det i 2. Så första delen kommer alltså den här veckan och nästa del kommer nästa vecka.
Ja, men precis. Passande när vi också kör del 1 och 2 av Ouppklarade mord.
Exakt.
Och i det här avsnittet och nästa dag så gästas vi av föreläsaren Jonas Andersson. När Jonas var yngre så hade han problem med droger, vilket resulterade i skulder till langare. För att bli av med dem så fick han vid 27 års ålder ett erbjudande. Åk till Bolivia och hämta hem kokain, så stryker vi allt. Och det här var något som Jonas tackade ja till. Så i slutet av 2001 så begav han sig till Bolivia, och när han då beger sig dit så vet han inte hur illa det här faktiskt kommer att sluta. Idag så föreläser Jonas om det han har varit med om för att då varna andra om drogernas konsekvenser. Och det är också väldigt viktigt för honom, sa han när vi inte spelade in, att han inte framställs som en hjälte och att det han har gjort inte så framställs som något coolt. För som han säger till oss, både i avsnittet och även utanför, att det jag gjorde var inte coolt, det var korkat. Och han vill också poängtera det, att det är inte jag som är hjälten i den här historien, utan det är min familj.
Mm, och det är nog många som känner igen den här storyn, som kanske har läst Jonas bok och så. Men alltså, han berättar ju faktiskt grejer för oss som han aldrig har berättat för. Inte ens i boken El Choco, svensken i Bolivias mest ökända fängelse.
Precis, och vi är så glada att han ville berätta det för oss.
Verkligen.
Men ska vi dra igång?
Ja, det gör vi. Välkommen hit, Jonas.
Tusen tack.
Gud, vad intressant det här ska bli. Mm. Och men väldigt roligt att du tog dig ända hit för att gästa sparktimmen.
Ja, jätteskoj.
Det är ändå snackhaus nu när vi spelar in.
Ja, det stämmer.
Det var kämpigt, men vi löste det.
Ja, precis.
Men du, vi ska ju börja från början. Vi backar bandet. Kan du berätta om vem är du, din uppväxt? Ta det från början.
Ja, jag heter Jonas som sagt var, och är född och uppvuxen i Kungälv, ett samhälle 2 mil norr om Göteborg. Och där har jag egentligen levt hela mitt liv förutom den tiden jag försvann iväg till Latinamerika. Och har haft en väldigt bra uppväxt. Många gånger när man hör om någons livsöde där det har slutat med ett missbruk eller problem, så är det ofta någonting i familjesituationen som kanske inte är så bra. Men min har varit väldigt bra. Jag har haft en kanonmorsa som har alltid funnits där. Och alltid, det är aldrig så att jag som barn har kommit till skolan utan gympapåse eller inte mat i friluftsdag. Eller, det har alltid fungerat liksom. Så jag har haft jättefin uppväxt. Jag hade lite svårt att sitta still i skolan i lågstadiet. Men problemen kom egentligen först när jag kom upp i högstadiet. Då var det 3 problem som var rätt tydliga. Och då var det första problemet var egentligen att jag kom i kontakt med första drogen i mitt liv som var alkohol. Och direkt när jag kom i kontakt med alkohol så kunde inte jag riktigt hantera det. Jag drack alltid för mycket, och när jag drack så blev det alltid problem. Det blev väldigt mycket drama. Antingen att jag grät eller att jag slogs med någon. Men det blev alltid problem. Andra problemet jag hade var att säga nej. Och då brukar jag vara tydlig med att jag hade lite svårt att säga nej till droger, tror jag. Jag hade svårt att göra mina vänner besvikna. Sa de att vi ska dra in till Nordstan istället för att gå på geografi, så gjorde jag det. Även om jag kanske inte alltid hade lust. Och sista problemet är någonting som man kanske som snart 50-åring får skämmas för. Det är att jag börjar byta umgänge. Jag börjar se upp till dem i skolan som gjorde fel. De som slogs och de som bas illa åt i skolan. Det var de jag ville ha som mina vänner. Och jag vet, jag har pratat jättemycket med min plastfarsa om det här. Varför jag gjorde så. För jag höll på mycket med sport och la av allt i lågstadiet och började söka efter de här människorna. Och jag tror det handlar om dålig självförtroende. Att man kanske inte mår så bra.
Det är väldigt vanligt också i den åldern.
Ja, tyckte det var ballt det de höll på med.
Ja.
Vilket jag idag tycker är helt sjukt.
Men så du började umgås med de här andra, eller med de här andra gängen. Vad hände sen?
I gymnasiet så blev det mycket skadegörelse, mycket fylla, mycket bråk. Men de riktiga problemen kom egentligen efter att jag hade hamnat i lumpen och hade kommit tillbaka och fått mitt första arbete. Det var väl där det blev riktigt det blir mycket tyngre kriminalitet med både vapen och drogförsäljning. Men väldigt viktigt också så här, men inte från mig. Men mina vänner håller på mycket med sånt. Och de här killarna träffade jag på min första arbetsplats som var ett företag som lackade detaljer för lastbilsindustrin. Så såg det ut.
Och hur kom du sen i kontakt med, ja, med kriminalitet och egentligen den här droglangningen?
Ja, jag höll ju inte på egentligen någonting med kriminaliteten innan. Utan jag var jäkligt driven för att starta eget. Och på den vägen blev det att jag öppnade ett företag. Startade ett företag så att säga, tillsammans med en kollega. Och han hade redan när vi startade ganska starka kunder. Så som på den tiden Hasselblad. Vi hade Ericsson som kund. Och det företaget fungerade väldigt bra. Min nackdel var att jag hade lite dåligt att begränsa hur mycket jag arbetade. Det blev alldeles för mycket. Och till slut när vi fick en ny kund som heter Electrolux så jobbade jag alltid 15-16 timmar emellanåt. Och alla dagar i veckan, lördag och söndag. Och kände väl någonstans att jag orkar inte jobba så. Och då vet jag att jag tog kontakt med min kollega och förklarade att jag behöver ha minst en helg i månaden där jag är helt ledig. Och då förklarade han för mig att hans fru hade nyligen varit över i Danmark och fått tag i ett bantningspreparat som var ren efedrin. Och han förklarade att om jag tar de tabletterna så kommer jag inte bli så trött och kommer orka mer. Och jag vill inte på något sätt säga att det är hans fel att jag började äta tabletter, för det hade jag till 100% börjat med ändå. Men jag testade de här tabletterna och från en dag till nästa så fullständigt älskar jag den känslan det gav mig. Och åt inte bara när jag blev trött, utan jag åt det hela tiden och blandade det med alkohol och tyckte det var jättebra. Det tillsammans gjorde att jag en dag hamnade på sjukhuset med en ångest- och depressionshistoria. Och på sjukhuset så blev jag presenterad för egentligen den andra drogen i mitt liv som på sjukhuset hette Stesolid, bensodiazepin, lugnande tabletter. Vilket var bra när jag satt på sjukhuset med ångest och mådde väldigt dåligt. Men när jag blev utsläppt från sjukhuset så fungerade det inte alls. Jag började direkt överdosera de här tabletterna. Och när jag för sista gången blev intagen på sjukhuset så var det inte längre för depression, utan det var det avgiftning som gällde. Jag skulle sluta äta de tabletterna. Och då åt jag ungefär 35-40 tabletter om dagen. Min konsumtion hade blivit skyhög. Och tyvärr fanns det inte då heller någonting i mig som egentligen gjorde att jag ville sluta med det livet. Utan jag gick egentligen bara och väntade på att läkaren skulle släppa ut mig. Jag vet att jag redan hade beställt 3000 Blåvalium som skulle vänta på mig när jag kom ut från sjukhuset.
Men jobbade du fortfarande kvar på samma ställe då?
Ja, jag hade mitt företag. Jag var sjukskriven. Och det är ju något som också är väldigt tydligt hos oss som har den här bacillen med missbruk. Vi är otroligt duktiga på att manipulera, så tyvärr hade jag manipulerat alla i min omgivning, syskon och föräldrar. Så alla tyckte ju egentligen synd om mig, de trodde ju att det bara handlade om ångest. Och det fortsatte så ett tag till, jag lämnade sjukhuset och då hade de förklarat för mig att jag skulle lämna urinprov 2 gånger i veckan. Och det gjorde jag och förstod ju också då att jag kan inte äta benzo. Och lämna positiva prover för att ta dem in mig igen. Vad jag gjorde då var att jag gick över på tredje drogen som var amfetamin.
Men vad tänkte du kring ditt missbruk där och då?
Jag tror inte jag vill inte låta för dramatisk heller. För jag tror att jag hade inte överlevt annars. För så pass dåligt mådde jag. Jag mådde inte bra. Jag sket med det mesta just då, tror jag. Innan jag provade droger så var jag väldigt negativt mot dem. Jag tyckte det var skit och jag tyckte inte om personer som använde det. Och ganska fort så var jag där själv. Och ganska fort så fick jag väldigt hög konsumtion. När jag testade amfetamin första gången så vet jag att jag sa till mig själv att det här kommer jag aldrig sluta med. Och då var det inte att jag tog en gång i månaden en helg, utan det blev varje dag från dag ett. Vilket är inte jättevanligt att man gör så. Men så var det, och jag gick till de här drogtesterna och lämnade negativa prover på benzo. Men hade de använt sig av en multisticka då, där de söker efter alla preparat, så hade de tagit mig på amfetamin.
Har din familj börjat märka någonting vid den här tidpunkten?
Ja, de märkte ju då när jag tog väldigt mycket benzo, för man blir... Jag vill gärna säga att det är bland de farligaste drogerna i världen. Benzodiazepin är, när de missbrukar det, är otroligt otäck. För man får otroliga minnesluckor och man blir inte sig själv. Jag vet att jag, när jag hamnade på sjukhuset näst, eller ja, inte den sista gången, men gångerna innan där, då har jag minnesluckor på ett halvår.
Oj, jäklar.
Många gånger när jag har varit och föreläst, så är jag livrädd att någon ska resa sig och säga, minns du vad du har gjort? Och jag, tyvärr kan jag inte säga att jag gör det. Den är väldigt otäck, och många kriminella använder benzodiazepiner för att kunna göra brott som de kanske moraliskt inte klarar av nyktra. Grova misshandlar, skjutningar och så vidare, så tar de gärna benzo innan.
Och det var det lugnande medlet, sa
du? Ja, den vanligaste kanske inom sjukvården i Sverige heter just Tesolid. Men det är ju inte det man kanske använder som kriminell. Utan då finns det ju 1000 andra preparat som fungerar.
Men så du är djupt inne i ett missbruk egentligen? Mm. Och mår väldigt dåligt.
Ja.
Vad händer sen?
Det fungerar ett tag. Jag lyckas ändå betala majoriteten av mina räkningar och så här. Skötte det relativt bra. Däremot så tog jag allting på krita vad det gäller droger. Och man ska veta att de killarna jag köpte droger av, det var mina absolut bästa vänner. Det är folk som var hemma hos mig och träffade morsan och umgicks med mina syskon. Morsan och mina syskon visste ju givetvis inte vad det här var för människor. Men det var som sagt var mina bästa vänner. Men till slut så är det en av mina kompisar som hör av sig och förklarar att du behöver träffa killen som äger de här skulderna. För han vill ha sina pengar. Och jag känner ingen, överhuvudtaget ingen rädsla för att åka in och träffa den här killen. För återigen, det är mina bästa vänner. Och jag vet, jag åkte in på väg in till Göteborg. När man åker från Kungälv mot Göteborg så åker man under Angeredsbron. Och det ligger ett litet industriområde där. Och det är väl egentligen bara för de som är från Göteborg som förstår det. Men i alla fall, där träffade jag den här mannen. Fick hoppa in i hans bil. Och han bara köra ut mot Hisingen. Och på väg ut mot Hisingen så förklarar han hur jag kan lösa mina skulder. Och det är genom att åka ner till Bolivia och hämta hem en väska med droger. Han satt inte med en pistol mot mitt huvud, han satt inte och skrek, utan han gav mig möjlighet att lösa mina skulder och även kunna tjäna en slant. Hade jag där bestämt mig för att nej, jag vill inte, så hade han inte skadat mig. Jag hade haft möjligheten att låna pengar av bank eller på mitt företag eller från mina föräldrar. Eller gjort det absolut bästa, tagit kontakt med myndigheter som kunde hjälpa mig i situationen. Men jag valde inget utav det, utan jag sa ja.
Men hur går tankarna då när du får det erbjudandet?
Jag tror inte jag överdriver om jag har tänkt på det 100 000. Nej, det stoppar inte. Hur jag kunde bara säga ja. Och jag vill inte på något sätt skylla på någon diagnos eller något. Jag har ADHD och har noll impulskontroll. Och jag tror bara det, jag skyller inte på det, men jag tror det är orsaken. Jag bara svara och tänkte inte på konsekvenser överhuvudtaget. Jag löser det och så är det bra nu.
Men hur höga skulder hade du där då?
Den här frågan har jag också fått massa gånger. Jag vet inte, men det är en bra bit över 200 000. Men hur mycket vet jag inte. Jag vet inte exakt hur mycket jag skyller dem.
Men då skulle de avskriva den skulden och så skulle du få pengar.
Jajamän.
Hur mycket då?
100 000 kanske.
Ja.
Jag vet inte exakt. Mm. Men ungefär där.
Men okej, du sitter i den här bilen. Du har fått det här erbjudandet. Du säger ja.
Mm.
Vad händer sen?
Direkt efter det mötet så åker jag hem. Och därifrån direkt ner till Malmö. Jag höll till i Malmö egentligen sista året av mitt missbruk i Sverige.
Varför?
Mycket för att skydda min morsa, tror jag. Hon blev inte påverkad av hur jag såg ut eller hur jag mådde. Eller jag gömde mig där på något sätt, lite geografisk flykt och där ingen behövde se. Så jag hade mycket kompisar i Malmö också. Men det var dit åkte jag i alla fall. Och då vet jag att detta kom i kapp mig lite. Jag tyckte det var bli rätt jobbigt. Att jag hade sagt ja. För kompisarna ringde hela tiden och jag löste liksom inte att svara. Jag bara klickade dem hela tiden. Och det fungerade någon vecka eller två. Men till slut när jag svarade så var det inte längre bästa kompisarna där. Utan då var det helt plötsligt ganska aggressivt. Och de förklarade för mig att jag ska ha jävligt klart för mig vad jag har tackat ja till. Och det är bara att se till att ta sig upp till Göteborg. Och jag gjorde precis som han sa. Jag satte mig egentligen direkt upp till, i bil upp till Göteborg. Och samma dag som jag ska resa iväg till Bolivia så sätter jag mig i en bil. Min kompis bil. Och vi behöver åka hem till morsan. För jag vet att jag har mitt pass där. Och vi åker hem dit. Och så går jag in hemma hos morsan i hennes hus. Så jag går och plockar på mig passet. Tar på mig en axelremsväska där jag stoppar i sandaler och lite kalsonger och så här. Och när jag kommer in i hallen där så kommer min mamma ut i hallen samtidigt. Och när hon får syn på mig där så bryter hon ihop. Hon blir jätteledsen. Och jag blir själv ledsen då. Och jag säger att hon behöver inte vara ledsen. För jag ska bara ner till Malmö igen. Och är hemma bara några dagar. Sen så går jag ut till bilen som står och väntar på utsidan. Och jag vet att jag har frågat, eller jag har aldrig frågat min morsa varför hon blev så ledsen. Om det var att jag var jävligt sliten eller att hon som morsa förstod att nu är det något som inte är rätt. För jag tror hon förstod det. Hon kände på sig att det var ingen Malmöresa. Fast hon sa inget.
Och varför berättade du ingenting för henne?
Jag vet inte. Jag tror jag är det någonting i livet jag skyddar så är det nog hon, tror jag. Vill inte att hon ska må dåligt. Även om det jag har gjort raka motsatsen. Ja, hon har verkligen mått dåligt. Otroligt. Men jag går ut till kompisen i bilen. Han börjar köra upp mot Landvetter. Han förklarar för mig att jag ska se det som en semester. Att jag är borta i max 10 dagar. De har kontakt med både åklagare och polis i Bolivia. Om något blir fel så löser de det.
Men hur är känslan att det har gått från att det här är din bästa vän till den här väldigt aggressiva tonen?
Jag vet att jag blir ganska arg också då, när han höll på så här. För jag vet att jag frågar honom, varför åker du ut själv då? Om det är ofarligt. Om det här är som en semestertripp, varför sticker du inte dit själv? Men det hade han egentligen inga bra svar på. Han gav mig fickpengar där. Men någonting han sa till mig, återigen är någonting som jag får skämmas för idag. Det är ju att han sa till mig att du kommer få träffa de absolut största kokainhandlarna. Och det tyckte jag var ganska ballt. Hur genant det än låter så tyckte jag det då lät ballt. Och jag lämnar om upp i Landvetter. Jag hoppar på ett plan som flyger till London för tankning. Sen från London till São Paulo i Brasilien. Och det är ju där jag går av planet för första gången. Eller där jag kommer ut på latinamerikansk mark. Och inser ju med en gång att i Latinamerika pratar man ju ingen svenska. Och min engelska är usel och de pratar inte engelska. Det är portugisiska och jag fattar ingenting. Och jag vet att jag gick där på den här flygplatsen i São Paulo och tänkte att jag skiter där. Killen hade gett mig en lapp med ett namn på ett hotell i São Paulo. Dit jag skulle ta mig och São Paulo är enormt. Och jag vet att jag gick och tänkte jag skiter där, jag byter biljetter och åker hem igen. Men jag vet att killarna i Göteborg skulle aldrig acceptera att jag kom hem och sa att de fattat vad jag sa. Utan det är bara försöka lösa det.
Och vad hade hänt om du hade gjort det?
Nej, det hade aldrig gått. Du hade fått åka igen antagligen. De hade aldrig accepterat det. Till slut så är det en taxi som i alla fall förstår vilket hotell jag ska till. Och det slutar med att vi kommer fram till hotellet, jag betalar. Jag checkar in på det här hotellet och där kommer samma problem med att gå ut och äta. Jag löste liksom inte. Så det slutar med att jag köpte bara en massa chipspåsar och cola. Gick upp, satte mig på rummet och väntade på att någon skulle ta kontakt då. Och till slut så ringer det inne på hotellrummet och det är han på receptionen som förklarar att jag har besök där. Och jag vet att jag då blir ganska ivrig. Tyckte det var lite roligt. Så jag springer ner för trapporna. Tar med mig alla grejer. Och när jag kommer ner till receptionen så blir jag lite chockad. För mannen som står där ser inte ut som jag såg en stor kokainhandlare. Utan mannen som står i receptionen ser ut som en ganska fattig bonde. Och jag tänker att det här är fel. Det här stämmer inte. Och jag vet till och med att jag hann att tänka att de har skickat in han för att hämta ut mig. De väntar säkert utanför. Men så var det inte. Utan han tog ut mig därifrån och sen så gick vi till busstationen. Och då hade han köpt två bussbiljetter från São Paulo till gränsen till Bolivia. Och det är 18-20 timmar med buss. Så där satt vi först då. Och när vi då kommer fram till gränsen till Bolivia så tror jag någonstans att vi är framme. Men det är vi inte. Utan då byter vi bara från bussen, går över till tåget och så är det ytterligare 20 timmar med tågresa. Och jag vet, jag sitter på det här tåget och det är så konstigt för det åker rakt igenom Amazonas liksom, mitt inne i djungeln. Det går väldigt långsamt och det är öppna dörrar så man kan liksom gå ut och sätta sig på tåget. En upplevelse som jag förmodligen aldrig kommer uppleva igen. Som är ganska häftig. Men jag vet också att när vi börjar närma oss den här staden Santa Cruz så stannar liksom tåget in. Det stannar 3-4 kilometer innan man är framme i staden. Och då reser sig den här mannen upp, går fram till mig, tar tag i mig och börjar dra mig av tåget. Mitt ute är ingenstans. Och jag vet att jag hann att tänka att han kommer att rånmörda mig här ute i skogen. För jag vet inte alls vad är det som händer liksom. Men han tar ut mig på en grusväg. Vi går på den här grusvägen en bit och till slut och så står det en bil. Men då är det ingen, som jag tyckte då, en stor BMW eller Mercedes eller Audi som står där. Utan bilen som står där, det är en Toyota Corolla 86 års modell eller något. Importerad Japan eller England. För den har varit högerstyrd. Men de har byggt om den själva. Så ratten och pedalerna sitter på vänstersidan. Och alla instrument och så sitter kvar på högersidan. Jag vet att jag sitter där med hastighetsmätaren och allting med ingen ratt. Och han som kör av ratten liksom. Och det är det ballaste jag åker i Bolivia. Finaste bilen. Ja. Så det, ja.
Men pratade de engelska så att ni kan kommunicera?
Det var en man i den bilen som pratade engelska. Jag har fått förklarat och förstått i efterhand att varför de tog av mig från tåget innan vi nådde stationen är att det är så mycket narkotikapolis på flygplatser och centralstationer. Och ser de en invandrare eller en utlänning komma in på en tågstation i Santa Cruz, då misstänker de direkt att det är något.
Mm-hmm.
Det är så otroligt lite turism i Santa Cruz. La Paz däremot är ju en jättestor turiststad. Men Santa Cruz existerar inte turism. Därför tog de om mig från tåget tidigare.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men hur länge sedan var det du lämnade Sverige nu då?
Jag tror att jag kanske var 2-3 dagar i São Paulo och så resa i ungefär 5 dagar.
Och hur ser ditt missbruk ut under den här tiden?
Enda substitutet jag hade, det är alkohol. Drack och fann inte mycket alkohol. Alkohol är ett väldigt bra substitut till amfetamin. Sen så saknade jag det. Konstigt nog inte, men jag var full mest hela tiden. Kände inte ett större sug efter det. Klarar det ganska bra. Och det är ju faktiskt så att jag har ju varit narkotikafri från den dag jag lämnade landet. Har aldrig rört någon narkotika efter det. Men det finns ju andra orsaker då längre fram i historien. Till varför det blir så. Hade jag haft amfetamin på det tåget så hade jag tagit det. Men det hade jag inte. Och jag kunde inte göra mig riktigt förstådd eller. Så då, vi åker in mot stan. Men jag brukar också säga det att man kan ju själv försöka stoppa tåget i Partille då, om man är på väg till Göteborg. Det går ju inte. Men och det är viktigt att ha med sig det i ett sånt här. Bolivia är Latinamerikas fattigaste land. Och har du pengar där så kan du göra egentligen vad som helst. För det är också ett av de länderna i Latinamerika som är absolut mest korrupt då. Och de lyckas ju betala och få stopp på tåget och få av mig. Vilket inte skulle gå i Sverige. Men de kör in mig till Santa Cruz, släpper av mig vid ett hotell. De ger mig en gammal Nokia-telefon. Och så förklarar de för mig att vi hör av oss till dig när väskorna är klara. Och då ska du ta det upp till La Paz då. Och sen så lämnar de mig där.
Och hur långt är det från La Paz därifrån?
Oh, det är nog också en 20 timmar buss. Men de säger att de hör av sig och jag ska då åka upp till La Paz. Och då börjar min vardag se ut, eller det jag gör där då, det är att jag bara egentligen går runt och dricker alkohol. För jag har inte så mycket annat att göra.
Men fick pengarna du hade fått i Sverige, räcker de för att täcka
det? Ja, än så länge gör de det. Ja. Jag tror jag fick nästan 10 000 kanske. För det gör de. Jag dricker, och det är inte jättedyrt i Bolivia att dricka alkohol.
Men vad gör du under dagarna?
Ingenting. Jag går runt på olika barer. Och till slut då på en bar så är det ju en tjej som knackar mig på axeln där. Och presenterar sig som Daisy. Och från det ögonblicket så gör vi alltihop. Vi åker runt och tittar på olika turistställen tillsammans. Turistmål liksom. Och vi är ute och festar tillsammans. Jag tillsammans med henne och hennes bröder. Ja, vi gör verkligen alltihop.
Och vem är hon?
Hon är min fru idag. Hon Då visste jag inte alls vem det var. Hon var läkarstudent. Läste fjärde året på universitetet. Kommer ifrån en medelklassfamilj, kanske lite över. Hennes pappa är han håller på med byggnader av aluminium. Det är mycket fönsterramar och konstruktioner. Och hennes mamma hade en liten restaurang då. Och jag fick fira både jul och nyår med henne och hennes familj. De tyckte jättesyn om mig att jag skulle fira jul och nyår själv. Och jag bara ljög och sa att jag var där som turist. Och att så länge jag hade ett visum så skulle jag umgås med henne.
Men varför valde hon att knacka just dig på axeln?
Jag har fått det berättat för mig nu i efterhand att baren jag var hennes farbrors bar. Och hennes kusin hade varit där och kommit hem till dig så sagt du måste hänga med bort. För det står en de kallar oss gringo, med blå ögon. Du måste se det. Det är jätteexotiskt med blå ögon i Latinamerika. De har inte det. Så det är egentligen orsaken. Hon skulle dit och titta.
Som en apa i bil.
Ja, verkligen så. Och vi fattar väl, det sa verkligen klick då.
Mm. Och vad var det du fastnade för med henne?
Först och främst så var det nog för båda två. Eller för min sida var det ju att helt plötsligt hade jag något socialt. Jag kunde få prata med någon. Men vi fattar fort tycker för varandra. Vilket är galet att det ska behöva vara på andra sidan jorden. Men jag blir jättekär i Daisy. Och när då till slut den här jäkla telefonen ringer så ljuger jag för dig och säger att mitt visum börjar ta slut och jag behöver ta mig härifrån.
Och hur länge har du träffat henne då?
Vi var nog tillsammans i alla fall 2 veckor. Mm. 3 kanske till och med. Och hela den här tidsplanen som mina kompisar hade planerat på 10 dagar hade ju spruckit nästan innan jag hade träffat Daisy. Men vi hade gjort jättemycket ihop. Och jag stack upp, eller jag ljög och sa att jag måste åka hem. Men så fort jag kommer hem så vänder jag och åker tillbaka igen. Så kom jag ner. Jag visste att det var lite pengar som väntade. Jag visste att jag skulle kunna göra det. Att vända och komma tillbaka ner. Och jag fick säga då till Daisy på busstationen där i Santa Cruz. Det var, skitkänsligt. Det var jättesorgligt.
Mm.
Hon var ledsen och jag var ledsen. Men jag var tvungen att åka iväg. Och jag åker iväg. Bussen tar mig från Santa Cruz till en liten stad som heter... Ja, den är inte liten, den är som Stockholm. I världen så är den liten. Som heter Cochabamba. Där stannar bussen på stationen. Det går på en massa nya passagerare. Och det är en man som går på bussen som kommer fram till mig med en gång. Presenterar sig som gatto, som betyder katt på spanska. Och han förklarar för mig på engelska att han ska sköta allt det praktiska att jag kommer tillbaka till Sverige. Och han åker då med mig från Cochabamba upp till La Paz då. Och när vi väl kommer fram till La Paz så är Gatto noga med att jag ska checka in på ett hotell eller vandra hem typ själv. Han vill inte checka in samtidigt som mig. Jag förstår varför. Och checkar in på det här hotellet och han kommer dit senare och förklarar då att min väska, att han ska ta och hämta mina väskor.
Men varför vill han inte checka in samtidigt som dig?
Han vill inte, om det blir polisutredningar och förhör med hotellpersonal, att de ska se att vi har kommit samtidigt.
Mm.
Och att vi är vänner. Han vill hålla sig så långt ifrån mig som möjligt. Han kommer till mig senare samma kväll och förklarar att vi ska åka till ett torg. Och han ska liksom valla mig på det här torget. För på torget så är poliser civilklädda som jobbar på flygplatsen. De ska se vem de ska släppa förbi. Och nu i efterhand då när jag sitter, så undrar man vad hände på det torget. Var det bara teater för att jag skulle bli lugn? Eller satte polisen? Jag vet inte än idag. Men han åkte i alla fall dit. Jag gick runt på det torget. Och efter en stund så kommer han tillbaka och säger ja, de har sett dig. Och så åkte vi därifrån. Men det som hände därefter vet jag inte om det är nämnt i boken. Jag tror inte det. För vi åker till en bar. Och när vi kommer till den baren så går vi in och det är inga andra där. Den är liksom stängd men öppet för oss. Och vi går in i den baren och bakom ett bord där inne så sitter en uniformerad polismajor. Och när jag kommer fram där då säger han hej, hur är läget på svenska?
Oj.
Och jag, precis den reaktionen får jag också. Jag blir alldeles... Och han förklarar för mig att han har arbetat i ett utbytessystem med Sverige. Under flera år. Och han har även två döttrar som är födda i Sverige. Men idag är han då major bolivianska polisen. Och han är även då ansvarig på flygplatsen. Och det här har jag försökt få fram i förhör. Jag har försökt få fram så mycket jag kunnat. För det är något som inte riktigt är bra där. Om en polismajor jobbar med sånt här. Men han är liksom supertrevlig mot mig där. Och förklarar att jag kan vara helt lugn. Och jag tror att det är viktigt att förstå det. Att de lyckades verkligen få mig lugn. Jag tänkte att det här är verkligen semester. Som min kompis hade lovat. Det här är ju inga problem. Allt är betalt. Jag tror till och med att Gatto i det läget lämnade över nästan 2,500 dollar, vilket är ganska mycket pengar i Bolivia. Även i Sverige, men där är det ofantligt mycket pengar som han hade med sig kontant. Så jag kände mig väldigt lugn.
Men så här är det mycket mutor till polisen då för att släppa igenom
droger och sånt? Ja, det handlar egentligen bara om det. Mycket pengar. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg, men det är kokainet är ju ofantligt dyrt på gatan i Sverige. Det är ju såna otroliga pengar de tjänar, de som är på denna sidan. Bonden som står och stampar ut kokainet, han tjänar inte mycket pengar. Men det är otroliga höga värden på narkotika. I alla fall, vi träffade här och efter det mötet med den här majoren så som sagt så känner jag mig ganska lugn. Jag känner att det här kommer gå vägen. Vi åker tillbaka till hotellet. Gatto försvinner iväg. Och senare på nästan framåt natten så kommer han med de här väskorna som jag ska ta tillbaka till Sverige. Då.
Och hur ser de ut?
Ja, de är enormt stora. Det blir löjligt stort. Jag hade tagit med mig en axelremsväska med lite kalsonger, strumpor och ett par sandaler. Jag hade köpt massa kläder på typ outlet i Bolivia. Billiga jeans och sånt. Men jag tror att om jag tar alla mina kläder så kanske jag får plats i en ICA-plastpåse. De här väskorna är så stora så om jag kryper upp i fosterställning så tror jag att jag får plats i en väska. Det är så enormt överdimensionerat så det blir löjligt. Och det blir ännu mer löjligt då när jag lägger in min ICA-påse i en utav dem. Och jag känner någonstans, det finns inte någon på den flygplatsen som kommer tro att jag är någon typ av backpacker som åker runt med två tomma... Vi måste fylla de här. Så jag och Gatto redan på morgonen efter sticker ut och bara letar efter saker som ska se ut att det är mina då. Kläder framförallt. Men vill jag inte att det ska stå I love La Paz eller på allting så är det ganska svårt. Jag är 1,85 lång. Det är svårt att hitta vettigt med kläder. Så jag vet att vi fyller de här till slut med massa handdukar, souvenirer och grejer bara för att de ska bli fulla och lite tyngre då.
Hur många var det, sa du?
Två stycken väskor.
Men varför är väskorna så stora?
I mitt fall så har de gömt en aluminiumkanal inne i fodret på väskan. Och ju längre den kanalen är, ju mer får jag bära med mig. Där är orsaken till varför mina väskor var så enormt stora. Och det här var sättet de försökte smuggla då, vad det gäller mina väskor då.
Jag fattar.
Mm. Och där är också orsaken till att det tog så lång tid. Det tog lång tid att tillverka de väskorna. Har jag fått förklarat. Men det vet man ju inte om det är sant. Men så var det i alla fall. När vi har i alla fall fyllt de här väskorna så är Gatto jättenoga med att jag ska fylla i den här adresslappen som sitter på väskan. Och att jag är verkligen autentisk där. Att jag skriver min mammas hemadress. Jag skriver så att det inte är några frågetecken vems de här väskorna tillhör. Jag vet att när jag går in i duschen den natten så vet jag att jag för första gången tror jag i hela mitt liv bara be till Gud på riktigt. Jag är inte jättetroende men jag vill inte åka därifrån. Man ska veta att jag har varit där en månad. Jag har helt och hållet hållit mig narkotikafri. Jag dricker en jävla massa alkohol men jag har i alla fall inte rört narkotikan. Jag har träffat en tjej och tycker det är fantastiskt. Och jag vill inte hem. Och jag ber verkligen Gud om hjälp för det. Men när jag vaknade på morgonen så har uppenbarligen inte blivit bönhörd. För utanför så står den här taxibilen som ska ta mig till flygplatsen. Så jag hoppar in i taxin, lägger in mina enorma väskor och den här bilen börjar liksom åka upp mot flygplatsen El Alto, som flygplatsen heter i La Paz. Och när vi till slut kommer upp till flygplatsen där så betalar jag taxichauffören och jag tar ut mina jätteväskor. Och så börjar jag liksom rulla de här väskorna in mot själva flygplatsen. Och det här är en enormt liten flygplats. Jag brukar jämföra den med Nisseplatsen i Göteborg, centralstationen i Göteborg. För att vara en flygplats så är den pytteliten. Så jag kommer fram till de här skjutdörrarna och går in i själva flygplatsen. Och direkt när jag kommer in i flygplatsen så blir jag jäkligt nervös. Jag börjar direkt må jag mår dåligt. Och känner att jag blir nervös och jag bara tittar mig omkring. Och jag tänker att jag måste göra mig av med de här enorma väskorna. Så jag går direkt fram till bagageinlämningen för att checka in bagaget. Och när jag kommer fram till tjejen där, det vill jag också nämna egentligen. För när jag står i kön till bagageinlämningen så är det andra skandinaviska personer. Jag vet inte om de är norrmän och någon dansk som står och pratar i kön. Och jag försöker liksom näsla mig in där för att jag ska bli en i den gruppen. Fungerar så där kan vi säga. Så vi går fram och till slut kommer jag då fram till hon där som ska ta emot väskorna. Hon sätter på de här klistermärkena och mina väskor rullar liksom bort. Och då vet jag att jag tänkte att ja, det var inte så svårt. För jag ser liksom att de rullade på det här bandet och så står det någon och kastar upp dem på sånt där litet tåg. Och så kör de det till flygplanet och jag tänkte att nästa gång jag ser de här väskorna så är jag hemma i Göteborg. Och vad som än händer då så får det vara så. Jag skiter i det, då är jag hemma liksom.
Men tror du personal på flygplatsen lägger märke till att du är väldigt nervös?
Jag vet det, jättesvårt att säga, men jag tror inte det. För jag vet att när jag väl har lämnat ifrån mig de väskorna så lugnade jag ner mig rätt bra. Och kände mig inte så nervös. Jag vet att jag gick och beställde en öl och satt och bara väntade egentligen på att komma vidare på flygplatsen. Den här killen Gatto hade förklarat för mig att mitt visum hade gått ut för redan en och halv vecka sedan. Och han förklarade att när du kommer till passkontrollen så kommer de vilja ha pengar där. Så han hade gett mig ungefär $70 eller någonting. Och det var det enda jag hade på mig. Det var $70 i en ficka och passet i den andra fickan. Och när de till slut ropar ut att det är passkontroll för de som ska åka med den här flighten så ger jag mig av dit. Och när jag kommer fram till hon som sitter där så stämplar hon bara mitt pass. Hon tittar knappt i det. Och jag tänker ju att det här går ju så jävla bra. Längre fram på vänster sida då efter passkontrollen så är det den här säkerhetskontrollen. Där man kör igenom sitt handbagage och jag hade inget handbagage. Så jag tänkte nu är det bara förbi där och sen så är jag i transit. Men jag är på väg fram mot den här säkerhetskontrollen så är det som tre stycken provrum på högersidan. Och när jag passerar dem där så står det två uniformerade poliser. Och precis när jag går förbi dem så är det en som tar tag i en armen och säger någonting på spanska. Och de öppnar det här provrummet, tar in mig i provrummet och drar igen de här draperiet liksom. Ställer mig mot en vägg där. Och den ena polisen bara puttar mig ganska häftigt i magen. Medan den andra polisen frågar saker på spanska. Och det enda jag kan svara är I don't speak Spanish. I don't understand på allting jag säger. För jag kan inte ett ord spanska. Jo, jag kan beställa öl. Men förutom det så kan jag inget. Varför han står och trycker mig så här häftigt i magen har ingenting att göra med att han vill skada mig fysiskt. Utan de letar efter något som är väldigt vanligt i de här länderna, något som på spanska kallas tragones, människor som sväljer kapslar med droger. Polisen kan fortfarande inte känna på min mage. Om jag nu hade svalt kapslar så kan polisen omöjligt känna på magen att det ligger något där. Däremot så kan de skapa nervositet, för trycker de tillräckligt hårt på en sån kille spräcker en kapsel och dör man. Och det är det här han håller på att göra på mig, utan att jag förstår egentligen varför. Ganska fort så får de dit en polis som pratar engelska med amerikansk dialekt. Och han frågar mig direkt där, varför är du så nervös?
Är det därför de har tagit in dig?
Vet inte än idag varför. Nej. De tar mig. Det fanns en åklagare som hette Jim Björk en svensk åklagare. Han har lovat mig, han lovade mig att han skulle förklara vad som hände när han gick i pension. Han avled tyvärr ganska fort efter sin pension. Jag vet inte varför de griper mig på flygplatsen i Lalto. Däremot så finns det ju massa spekulationer vad det kan vara. Och antingen så är det mina egna vänner som får kalla fötter och tror att Jonas kommer inte klara det här. Om han åker fast så kommer han källa på oss. Och de bränner mig på flygplatsen. Det är ett alternativ. Ett annat alternativ är att jag åker fast med 3 kilo kokain. Det blir stor uppståndelse på flygplatsen. Samtidigt så går det förbi någon med 10 kilo.
Aha.
Men jag vet inte. Ja, det här är rena spekulationer. Det som är viktigt att veta däremot är att jag är extremt tacksam för att jag åkte fast där idag. Otroligt tacksam. Jag har inget agg mot någon människa att det är någon som har satt dit med tack, säger jag. Det hade inte blivit bra annars. Jag hade kommit hem och jag hade vänt och åkt tillbaka för att träffa Daisy, men jag hade åkt hem med väskor igen. Förmodligen.
Tills du hade blivit påkommen?
Ja, antingen åkt fast eller dött. Så det hade inte tagit slut där. Men han frågade mig i alla fall varför jag är så nervös. Och hade jag varit någorlunda klipsk så hade jag kunnat sagt att jag är rädd för att flyga. Jag tycker inte om flygplatser. Jag blir orolig nu när detta händer. Men mitt enda och korta svar var att jag gillar inte poliser.
Mm.
Och jag vet inte hur jävla smart jag är. Men uppenbarligen inte jätte. Men det var mitt svar i alla fall. Han frågade mig också, är det okej om vi går och tittar på dina väskor? Och jag säger, ja, det är inga problem. Och då tar de här uniformerade poliserna tag i mina armar och de bara leder mig liksom ut mot själva flygplatsen. Och till slut så kommer vi in i ett rum som ser ut som en inglasad altan. Inne i det här rummet finns det egentligen bara en lång bänk. Och när jag tittar ut på flygplatsen så står alla bagage i en lång rad. Mina 2 bagage står vid sidan om. Och ni får gärna utan problem kalla mig hur korkade ni vill. För jag fattar fortfarande inte att det här har gått snett. Det har gått åt helvete. Jag tror fortfarande att jag ska få åka till Göteborg. De informerar att gå ut och hämtar in de här väskorna. Lägger upp dem på den här bänken. Den amerikanstalen polisen säger till mig att öppna de här. Och jag sätter mig på knä och börjar skruva in de här kodlåsen. Och när jag sitter där och skruvar så säger han till mig att om det är någonting olagligt, finns det någon olaglig substans i de här väskorna, berätta det nu så kommer allt gå mycket enklare för dig. Och jag blånickar att nej, det finns ingenting här. Jag öppnar locket på väskan och när jag gör det så är det till och med en polis som fotar mig. Och jag fattar fortfarande inte att det här har gått åt helvete. En annan polis kommer fram, tar en syl, hugger den i fodret på väskan, tar ut sylen, stoppar ner den i någon flaska med någon liten vätska i och så skakar de om den och den här vätskan blir kristallblå. Den amerikansktalande polisen tar den flaskan, stoppar upp den i mitt ansikte och frågar vad i helvete är det här då? Och precis då var det som om allt syre i mig försvann. Jag kunde knappt andas. San Pedro byggdes för att kunna ta emot 350 interner. När jag gick in på San Pedro var det 1500 interner.
Oh,
så det är extremt överbefolkat. Varje avdelning styrs ut av en delegado, den högst uppsatta fången på er avdelning. Du kan bli dömd till dödsstraff av dina medinterner.
Oj!
Du hyr eller köper din cell. Och till slut så bodde jag i en cell som ser ut ungefär som en kista. Och så är det flera sådana kister på höjd och jag bodde i en av dem. De kunde få människor att ställa sig på murkanten med snaror runt halsen och hota att de hoppar om de inte ändrar en lag.
Varför stoppar inte vakterna det här?
De vågar inte komma in. De är på utsidan.
Ja, det är inga vakter inne i fängelset.
Nej, inte en enda.
Gud vad läskigt. Så man blir bara inkastad och sen låser de dörren efter den?
Precis så fungerar det. Allt förnuft och verklighetstänk måste försvinna för att man ska förstå hur San Pedro funkar. Det finns restauranger på fängelset.
Jaha.
Det är som en liten stad. Det bor 300 barn inne på området.
Som bor i fängelse?
Mm.
Men så det är verkligen som ett samhälle i den här anstalten?
Och det är ett människoliv där inne är inte värd någonting.
Alltså gud, det här är en sån sjuk berättelse.
Ja, och vilken cliffhanger.
Vilken cliffhanger.
Det här var då alltså del ett av vår intervju med Jonas. Fortsättningen av det här avsnittet kommer nästa vecka, så ni får vänta lite. Och i nästa avsnitt får vi då höra om fängelsetiden i det som kallas det tuffaste fängelset i hela Sydamerika. Och Jonas kommer berätta om hur den här tiden hjälpte honom att förändra allt. Men det blir som sagt nästa vecka.
Mm, och på tisdag så kommer del två av Ouppklarade mord, och då är det mitt fall till det ämnet.
Precis.
Men vi hörs helt enkelt då, och tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.